Vi är flera veckor in i rättegången mellan Elon Musk och Sam Altman. Och det bästa som händer i alla sådana här är ju läckagen.
Det har varit liksom nya artiklar varje dag om så diverse baby mamas från Elon Musk till tidigare uppnya chefer och ja, diverse personer har ju då deras korrespondens eller deras vittnesmål har ju lagts fram i rätten. Och det har varit väldigt intressant och juicy.
Mm, väldigt juicy. Mm. Och del av det som har läckt är då SMS-dialog mellan Mira Murati som då var TF, vd, när Sam Altman fick sparken, när de och då Sam Altman sitter och mässar varandra. Och det här när Sam Altman försöker då fatta, hur går det? Kan jag få komma tillbaka
under
in
under tiden
igen?
Han, de här dagarna han var borta från bolaget.
Ja, precis. Mm. De försöker liksom reda ut detta. Och så det här har läckt ut. Och det här är väldigt intressant, men det är också kul för att såklart, vad gör internet då? Jo, man gör det här till någon slags Jason Mraz-ig låt. Lyssna på den här. Can you indicate directionally good or bad? Sat you and others anxious directionally very bad. Can you wrap up soon lots of pressure from Microsoft for an update? Sam, this is very bad. Sam, this is very bad.
Jag tycker verkligen att den här låten på riktigt har någonting. Det kanske var för att jag var tonåring när Jason Mraz var stor. Men det känns som en feel-good-låt. Mm. Även om innehållet då är ganska desperat.
Nej, det är lite svårt. A lot of pressure from Microsoft. Jag vet inte om Jason Mraz skulle ha sjungit nödvändigtvis. Men den här finns även i Hamilton-version. De är olika.
Alltså som musikalen Hamilton.
Precis, musikalen Hamilton. Där olika, då har de olika röster då. Mellan liksom kvinnoröst för Mira Murati och så fram och tillbaka och sådär. Att, ja, det finns idel underhållning i techvärlden. Kanske inte alltid den som techvärlden själva bistår med, men det finns alltid underhållning kring den. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Sofia Sinclair och är techreporter.
I dagens avsnitt, hur räddades Northvolt egentligen? En ny bok avslöjar en tidigare okänd anledning. Riskkapitalisten från Northzone gör upp med Silicon Valhalla och vi har pratat med veckans, kanske världens, mest spektakulära börs-VD. Efter en tids dvala har det varit ovanligt mycket Northvolt på sistone. Plötsligt är Peter Karlsson, då, tidigare grundare och vd, ute och pratar vitt och brett efter att ha varit väldigt tyst en längre tid.
Han har ju en anledning. Det är inte bara att han plötsligt vill lätta på hjärtat, utan han har ju kommit ut med en, eller han försöker sälja in en bok som han har skrivit.
Mm. Det är väl fair game kanske.
Det är ganska vanligt.
Mm. Ja, det blir kontraster blir lite stor kanske. Man är absolut inte vill säga flaska på hur många månader som helst. Och sen bara, nu ska vi sjunga ut i stora intervjuer här. Men det kommer fram någonting i alla fall. Men jag tänkte istället den här gången för att prata om ska man säga, Peter Karlssons egna bokslut över hur allting gick åt skogen. Tänkte vi skulle prata om en annan bok. Och en nyhet som har inte tidigare framkommit faktiskt i det här. Och det handlar om hur det gick till när då Lighten köpte upp Northvolt och eventuellt då vilka motiv som kan ha legat bakom det.
Vad ska man kalla Light? Det är ju ett amerikanskt bolag, men vad är det de håller på med?
Ja, det är ju ett techbolag som håller på med lite olika grejer. Alltid då, de skriver allt från batterier till broar, skriver de. Men de håller på med ett supermaterial då, som även finns i Kista, ett bolag som håller på med som heter, kallat för grafen, som man kan göra på lite olika vis. Och det är ju lite så här, på atomnivå. Man skulle kunna ha grafen i asfalten för att göra den starkare. Man skulle kunna ha grafen i batterier för att göra dem starka, liksom vara längre och så vidare. Det är lite så här, men det är en sånt mer forskningstech-orienterat bolag. Mm. Framförallt är det ett ganska litet bolag. Mm. Så det var ju ganska oväntat när Lighten
seglade in och ja, och räddade plockade de
upp
sista
David
spillorna.
Plockade upp Goliat, tror jag vi skrev när detta kom upp.
Ja, men vår kollega här på Näringsliv, Jan Almgren, har ju tidigare rapporterat om att Lighten då köpte Northvolt, och i den rapporteringen så ingick även att fabriken i Skellefteå skulle få en ny granne. Det amerikanska datacentret Edge Connex. Och det ägs i sin tur av det svenska riskkapitalbolaget EQT.
Mm. Och, men i den här nya boken då, som heter Northvolt-fallet av Gunnar Lindstedt, samma person som avslöjade Trustor-härvan, som är lite tv-aktuell nu. Men här
gammal SVD-journalist.
Mm. 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 Där framkommer i alla fall ny information om hur de här grannarna hänger samman. För hittills då så lät det bara som Lighten tar över Northvolts fabrik och sen så bredvid så ska det här datacentret Edge Connex byggas. Men här då så är det möjligt att de här hänger ihop lite mer än vad man först trodde och att det var en avgörande faktor kring hur Lightens köp av Northvolt kunde gå igenom från början.
Vi kanske också ska, givet hur många turer det har varit, bara dra en kort liten recap om vad det var som hände där vid köpet.
Ja, de gick ju i, först gick de i det som kallas för Chapter 11, som är en slags konkurs, alltså en amerikanskt sätt att hantera det.
Man kan säga det är steget liksom innan man går i konkurs helt enkelt.
Ja, man får en möjlighet.
Lite som rekonstruktion typ det kan man i Sverige. Säga. Fast, ja.
Men det var väldigt rörigt, för de gick ju liksom det i USA och det är inte, då blir det lite olika regler som var stökiga på byggnaden. Och det, long story short, det löste inte situationen. De gick sedermera i konkurs och sen så skulle då de, när konkursförvaltaren försöka lösa vem ska plocka upp där, så hade de en massa olika tänkbara kandidater.
Jag tror att jag sa på någon livepodd att Scania skulle komma in och rädda dem.
Ja, Scania köpte väl liksom en liten bit.
Ja, de var ju uppe, de var ju en av kandidaterna.
Ja, så det var någonting. Men till syvende och sist då så plockades det då ut och så här, nej men det blir det här bolaget Lighten. Det var väldigt få detaljer kring detta. Så här, hur mycket betalar de exempelvis? Det var inte liksom tydligt, det var inte det heller tydligt. Vilka är ens det här företaget annat än att de är amerikaner då på något vis, och de hade ju köpt en liten bit av Northvolts tidigare verksamhet i USA, men det kanske var mer logiskt för det var på deras hemmaplan. Det är ganska långt att komma från USA, alltså från Kalifornien, och sen liksom driva en stor batterifabrik i Skellefteå. Den var inte helt väntad, men det var det som hände. Men precis, David versus Goliath lite. Hur hade de ens råd med det här? De detaljerna har fortfarande varit ganska otydliga fram tills nu då.
Och inte heller väl helt tydligt vad vill de göra med det som finns kvar?
Nej, precis. Det är väldigt... den är fortfarande lite oklar. För man ska ju komma ihåg, den är ju inte igång, den här batteriproduktionen. Och många av de problemen som Northvolt hade från början har man inte, åtminstone inte fått någon förklaring till publik. Det är möjligt att de har en. Men hur ska ni lösa de här problemen som Northvolt hade? Varför det skulle bli helt annorlunda bara för att man har andra ägare? Det var ju massa problem som även Peter Karlsson då har medgivit i de intervjuerna. Att men vi gjorde fel på de ena och de andra. Många saker som blev fel. Varför skulle Lighten klara det här bättre än Northvolt annat? Det vet vi inte. Det kanske de vet. Man får väl hoppas det kanske.
Okej, men om du då får berätta. Vad står det i den här boken? Vad är det som är nytt och som vi alla har missat?
Jag ska göra det efter den här pausen.
Vi pratade om Northvolt och amerikanska Lighten som ju köpte bolaget efter att det hade gått i konkurs. Och några lite märkliga och okända detaljer som har kommit fram nu. Du gav en stor cliffhanger som jag hoppas att du kommer leverera på nu, Björn.
Den första uppgiften är väl att Lighten behövde betala ungefär 900 miljoner kronor för Northvolt och ungefär lika mycket för då mark och fastigheter som låg runt omkring det här. Det är ny information, ska man komma ihåg, att det gick väl in ungefär 100 miljarder plus i
just
det här från början.
Det
låter ju så mycket. men det var ju ganska mycket från början. Och där var så dels är det liksom summan och hur man kom fram till den kan man fundera på. Framförallt då, var kom pengarna ifrån? För Lighten är ett ganska förhållandevis då, ett ganska litet företag och det är mycket pengar i rullians. Enligt den här boken då, Northvolt-fallet, så kom pengarna i form av ett lån, ett brygglån som man kallar det, från EQT. Alltså det svenska riskkapitalbolaget. Och då kan man fundera på, varför skulle de låna ut pengar till dem? Det kan man väl säga för sig, private equity-bolag som EQT, det kan man göra. Men de är ingen långivare generellt sett, då brukar man ju gå till en bank. Det går att göra det, de är lite pragmatiska.
Men har EQT bekräftat de här uppgifterna eller är det framförallt i boken som...
Det här är bara från boken. Vi har sökt EQT. De har inte återkommit i den frågan så det går inte att bekräfta till 100%. Men enligt boken så var det ett lån från EQT till Lighten som möjliggjorde transaktionen från början.
Och vi vet ju som sagt att de har det här investeringen i datacentret där uppe.
Ja, och det här sägs då vara enligt Gunnar Lindstedt, ett av motiven till varför man lånade ut pengarna från början. För då kunde Lighten efter det här köpet sälja av marken till Edge Connects, det här datacentret som EQT också löser. Och inte bara det då. Dels kunde man då få grannplatsen då, så Northvolts fabrik på ena stället, Edge Connects byggs bredvid. Men det var den stora grejen här var egentligen genvägen till den här billiga gröna elen.
Mm.
För när man bygger den här typen av stora fabriker så kan man inte, vet, när man köper någonting hemma så går man bara in och jag köper en ny tv, jag kopplar in den i väggen och sen sätter jag på den och sen så är det lugnt. Men när man gör den här typen av liksom mastodontsatsningar så är ju det liksom en enorm process.
Ja, och särskilt med tanke på hur många liksom elintensiva industriprojekt som också är i ja, men som byggs och som kommer att kanske stå klara upp i,
ja,
i trakterna i norr.
Ja, det krävs ju en otrolig planering för detta och som du säger, ju fler som dyker upp desto krångligare blir det, för det är klart det fanns en överskottsel där för oss, elen är billigare i elområde 1 då, som är längst upp i norr, men det är klart att ju fler såna här Stegra, Hybrid och den här typen av projekt som kommer upp, då går ju elen åt och gradvis så blir det krångligare och kanske näten klarar inte av det. Men i det här fallet så hade ju då Skellefteå Energi hade ju liksom, ska man säga, bokat en slott, om vi ska förenkla lite, för ja, men här finns det el redo för den här batterifabriken, för annars kommer den inte funka. Logiskt, det ligger också i kanske Skellefteås intresse då, att om vi ska få in alla de här arbetskraften så kanske det vore rimligt om vi kunde bistå med elen till det. Man ska också komma ihåg, det är ju därför man är i Norrland,
ja,
på grund av tillgången till den här elen.
Det är, ja, det är, och så att den här är billig.
Ja, precis. Mm.
Man hade ju inte gjort det här kanske i Malmö,
där du bor. Nej, det hade man inte gjort. Så att pengarna då som Edge Connects, det vill säga det EQT-ägda bolaget, de betalar Lighten för den här granntomten. De går tillbaka till EQT igen, fast med lite marginal emellan. Och det här är en transaktion som tycks vara på väg att hända. Det vill säga först så lånar Lighten pengar från EQT och sen så säljer man då tomten tillbaka till dem och då får man tillbaka pengarna igen.
Och då får man alltså det här tillståndet.
Ja, det där är boken lite otydlig kring. Liksom, har det handlats exakt? Liksom, har det ingått på något vis? Men det är klart att utan eltillgång så funkar inte datacentret.
Nej.
Datacentret kanske inte är lika, det är svårt, det vågar jag kanske inte säga, jämfört med batteritillverkning. Men det är ju också en verksamhet som
kräver. Men vad är det för typ av datacenter?
Ja, det här är ett precis som vilket de som vi har läst om i princip, så här, som ska driva AI-grejer.
Är det en så kallad hyperscaler?
Ja, eller det är väl
alltså en väldigt väldigt energiintensivt datacenter.
Ja, precis. Det kommer det vara. Så att utan eltillgång så är det ingen poäng att bygga datacenter där heller. Mm. Och så har det varit liksom generellt, att det har varit ganska svårt för nya datacenter att kunna etablera sig vitt och brett, precis på grund av eltillgången.
Men i det här fallet finns ju också ett annat, bara en liten rolig passus. Så i Northvolts andra fabrik i Borlänge så håller det också på att bli ett AI-datacenter, där bland annat franska AI-bolaget Mistral ska hyra in sig. Där är det ju svenska Echo Data Center.
Precis.
Som sköter den driften.
Så att vad som tycks hända lite grann, och jag ska säga att Lighten gör samma sak igen, de kallar det här för en industrial hub, som är liksom som en sidoverksamhet till batteriproduktionen. Det gör de också i Polen. De har en verksamhet, alltså tidigare då Northvolt-fabriken i Gdansk i Polen. Samma sak där, bredvid den fabriken, alltså bara grannmarken, så bygger man industrial hub och där ska man också jobba med att sätta upp datacenter. Så vad som verkar ha varit liksom grön billig el som var utlovad till alltså svensk batteriproduktion kommer till viss del att hamna i datacenter istället. Det här var inte riktigt kanske det som vi hade som vi sa från första början.
Men som jag nämnde nu med den andra fabriken i Borlänge, där är det ju så är det ju klart att Mistral ska ju vara en av de här kunderna. De investerar också själva, men man ska ju hyra in sig där. Vem eller vilka ska hyra in sig i Edge Connects datacenter i Skellefteå då potentiellt?
Ja, enligt Lindstedt så är det då Google. som står på kö för att få göra detta. Så att Google får EdgeConnex, precis, de sätter ju upp och liksom driftar själva liksom hallen, men de bedriver ju ingen AI-utveckling själva, utan de är ju en leverantör till någon annan. Men det är klart att man bygger ju inte såna här enorma center utan att ha en kund som är färdig. Så det finns ju massa sådana här företag som också har rusat på börsen. Jag vill minnas att jag spådde en krasch i kvartal ett. Det har ju absolut
nej,
inte hänt.
Det hade hänt, men däremot så ser man att allt kopplat till datacenter just nu går ju alltså som tåget på börsen generellt. Det är ju så, varje vecka är det något nytt bolag. Häromveckan var det ju det här Allbirds, det här amerikanska skolbolaget, skrivs in i datacenterbranschen. Det är något japanskt toalettbolag som också säljer någon slags halvledda material. Ja. Det finns ju en enorm hype.
Ja. Ja, men det, man kan bara fundera lite på vad det var som utlovades från början och vad det faktiskt blev. För att när det gäller datacenter så är det en ganska annan typ av verksamhet än en storskalig industrisatsning som Northvolt.
Och även kopplat till jobb och så. Alltså påverkan på samhället, Skellefteå, om det nu blir så här. Vad, jag menar, det är ju skillnad på arbetstillfällen också.
Helt, alltså, det tycker jag är hela grejen nästan. Att det är en jätteindustrisatsning som ska anställa tusentals människor. Det är klart att de kommer behöva anställa några människor för att bygga det här datacentret. Men det är ju tillfälliga jobb. Att få upp den är ju en sak, men sen hur många människor i Skellefteå kommer kunna jobba regelbundet på EdgeConnex datacenter, det är inte så många om man jämför med en fabrik. Det är, liksom det är en helt annan magnitud av mängden arbetstillfällen. Och det är klart, man kan inte anställa folk i datacenter bara för att, så att säga, men det vi fick ut av detta, om det är så här det kommer att sluta, så har det blivit en ganska annorlunda grej.
Det är intressant att titta då, bara givet att flera av de här gamla fabrikerna som vi är inne på, att man, det är lite liknande upplägg, att titta på hur många tänkte man skulle sysselsättas av det här enorma projektet och hur många kommer det bli. Det blir intressant att titta på. Men jag undrar en annan sak också. Nu har vi pratat om den här datacenterdelen och EdgeConnex, men betyder det här att det inte kommer bli några batterier alls i liksom nya Northvolt? Eller vad händer med den? För jag menar, man har ju fortfarande det här inkromet av det som blev kvar. Ska man inte göra några batterier?
Vi har inte hört någonting annat än att det kommer bli batterier så småningom. De är liksom inte helt och hållet igång än så länge. Men man får väl åtminstone tänka sig, det kommer inte bli lika många som det var först tänkt. I och med att elmängden totalt då, som man kan allokera till de här olika verksamheterna, en del av dem kommer då gå till datacenter istället. Och så kommer Lighten göra på många andra ställen också. Så får man åtminstone tänka sig att det kommer bli färre än vad man först hade tänkt sig. Och det här liksom geopolitiska argumentet som vi hade från början, att så här, vi måste hjälpa den här industrin, vi måste kunna ha lokalt tillverkade batterier och så vidare. Det blir ju lite svagt om den som i praktiken faktiskt har gynnats av den här gröna elen är Google. Det de får ganska billig grön el till sina datacenter, vilket de säkert är superglada för. Men det är en ganska stor skillnad på löftet om en ny svensk basindustri inom grön batteritillverkning.
TechBrief presenterar veckans.
Vi har valt veckans mest spektakulära börs-VD som vår kollega Henning faktiskt har fått prata med.
Ja, det är inte vem som helst, utan det är Palantir, bolaget som ni pratade om i podden förra veckan, som ju är rätt utskällt och hatat på många håll. Men Henning har ju då som enda svensk media, vad jag vet i alla fall, fått göra en kort intervju med Alex Karp som är vd för Palantir.
Och han var på besök i Ukraina.
Inte Henning då, utan Alex Karp.
Nej, precis. Alex Karp var på besök och hade möte med Zelensky bland annat. Det framkom väl inga enorma news därifrån. Man kan ju förstå att de är i den här typen av sväng. Han har varit där även tidigare, tror jag, i början
precis,
av konflikten.
Kort efter krigets utbrott.
Men han hade ändå hyfsad koll på vad som hände. Han hade hyfsat koll på att Henning var ett svenskt namn exempelvis, men han hade också lite koll på hur den svenska tech-scenen ser ut. Vi kan lyssna på hur det lät.
In general, there has to be a much stronger tech scene. Now, Sweden, as an example, does have a real tech scene, so that you can't do broad brush strokes here, but those are two enormous problems for Europe. And then they have to be solved internally.
Jag tänker på två saker när jag hör det här. Dels att jag vet ju då att det var i alla fall en dansk journalist med också och en holländsk journalist, och att det kändes, man blir ändå lite glad över att han erkänner att i Sverige har vi faktiskt...
Han trycker till Danmark rejält.
Exakt, vi har faktiskt en techsektor
trycker till Holland också
här i Sverige. Och sen tänker jag på att han låter inte riktigt som... Man har hört honom i andra sammanhang, va?
Ja, han är ju väldigt... Han låter inte alls så spektakulär här.
Nej.
Han brukar ju vara väldigt... Han brukar sitta och hoppa på scen nästan och är liksom fruktansvärt speedad. Framförallt så fick han ju i det här fallet faktiskt ha bemött frågan. Jag tänkte att vi skulle spela ett annat klipp när han förklarar hur hans då team runt omkring honom förhåller sig till honom när han gör intervjuer. Det är det här. Så här låter det då.
Apparently my lawyers tell me my job is to evade the answers of journalists and never answer a question.
Både har ju inte gått för resten av Hennings intervju.
Nej, det är möjligt att han är lite tunn. Hans jobb är att evade the questions of journalists, undvika allting. Men åtminstone är en stark tech-makthavare som Henning fått prata med, vilket är intressant. Palantir är ju, som du var inne på, ett bolag som väcker väldigt mycket känslor across the board.
De samarbetar ju med olika regeringar och myndigheter bland annat och analyserar data, och det är det som har varit lite kontroversiellt i flera sammanhang. Men den här intervjun kommer ju finnas att läsa på svd.se. Ditt budskap i förra podden, jag var inte med då, men jag lyssnade ju, och det kan ju sammanfattas så här: lita aldrig på en riskkapitalist. Klipp till fredag kväll. Jag går ett svagt ögonblick in på LinkedIn. Jag vet inte varför jag gjorde det en fredagkväll, don't ask. Men det jag ser är ju då att Björn Jeffrey har postat en väldigt positiv kommentar på ett inlägg från en riskkapitalist.
Mm. Jag är inte en positiv man generellt, som bekant. Men i det här fallet så tyckte jag att det faktiskt var motiverat, lite uppfriskande. Men
var det för att du själv också hade drivit en liknande poäng tidigare?
Det kan ha varit det. Det är lättare att hålla med när man har sagt någonting själv och någon annan säger ungefär lite samma sak. Jag ska nyansera även denna positivism senare, believe me. Men jag tycker att grundtesen här: det finns alltid suspekta motiv när en riskkapitalist uttalar sig, men vi kan komma till det.
Du håller fast vid den ståndpunkten.
Samåt.
Ja, det är bra. Inlägget i fråga då, som du hyllade att ta i, men som du kommenterade, kom från Per-Jörgen Persson, som är en tungviktare inom tech, får man ändå säga. Han är partner på riskkapitalbolaget Northzone. Jag tror han har varit i 20 plus år.
Ja,
faktiskt.
Det tror jag.
Som ju investerade tidigt i bland annat Spotify och Klarna och iSettle, Avito, en mängd framgångsrika techbolag. Och de finns ju inte bara i Sverige, utan de är ju i flera andra länder också. Men han är ett tungt namn.
Ja, han är ju absolut i liksom heavyweight när det kommer till liksom svenska riskkapitalister i den här sektorn. Han startar hela inlägget med "This will not end well" och säger väl i princip att det jag kommer säga nu kommer att göra en massa människor i Stockholms och AI-bubblan väldigt förbannade och upprörda across the board. Och det har han väl nog inte helt fel i.
Nej, han i det här inlägget så adresserar han ju det som vi också har pratat om tidigare i podden, men Silicon Valhalla, som lite enkelt förklarat är liksom den här techscenen som finns i framförallt Sverige, men också Norden just nu, och mycket då AI-bolag.
Inte Danmark enligt Alex
Karp. Exakt, det är viktigt att punktera. Och om man ska sammanfatta det lite, jag kanske hårdare, kanske PJP kommer tycka, men jag tolkar lite det här inlägget som att det luktar liksom lite unket just nu i delar av Silicon Valhalla. Han ställer en helt central fråga. Är vi på väg mot ett Armageddon för AI-bolag i Stockholm? Han är liksom trött på den här ryggdunkarkulturen och tycker att man måste se lite mer nyktert på situationen.
Ja, framförallt är det väl väldigt mycket pengar som kastas på väldigt bolag i tidiga faser. Detta har man hört från andra riskkapitalister, tycker jag, att det är ju en lurig situation, och det är väl här man liksom får igen då lite aldrig på en riskkapitalist. Vad är det han säger här egentligen? Man kan ju åtminstone ana att det är lite jobbigt när man har varit en heavyweight på en specifik marknad och sen så plötsligt så dyker upp massa nya aktörer med mycket bättre, mycket mer pengar i en bättre valuta och kanske lite mer frikostig med de här pengarna, så blir ju marknaden ganska annorlunda.
Mm. Men om vi ska bara kort gå igenom hans liksom teori, så bygger den på att men han säger egentligen att hypen i Stockholm är överdriven, som ju framförallt då rör AI techbolag. Han ser tydliga tecken på överhettning just på grund av det här som du är inne på, att det bara liksom kastas pengar på grundare med nystartade bolag som framförallt då bygger AI-applikationer ovanpå AI-modeller från typ OpenAI, Anthropic. Och det är det här som man har pratat väldigt, väldigt mycket om, att det är det här Sverige är bäst på eller kommer vara bäst på. Och det är liksom ambitionen, och vi ser ju det hela tiden. Jag får ju mejl var och varannan dag från så 18-åringar som har startat AI-bolag, vilket ju är liksom på ett sätt fantastiskt, får man ju säga. Men många av de här väldigt unga bolagen som kanske inte har någon tydlig idé om vad de faktiskt ska göra kan ändå få in flera miljoner och få höga värderingar på väldigt kort tid.
Och det är ju ändå, det här händer ju då och då, men det är klart att det eskalerar.
Det är inget nytt för tech, alltså tech.
Nej, det är
liksom
olika cykler på något vis, men det är klart att det har eskalerat. Och i det här fallet så känner man ju kanske också med AI att man kommer mycket längre. Du kan bygga liksom, det är som att bygga med superkrafter på något vis. Att det som tidigare tog ett år att göra kanske tar en månad att göra nu plötsligt. Det går så mycket snabbare för att du bygger på någon annans liksom grundteknik. Det gör ju också att det ser mer imponerande ut. Oj, kan man göra allt det här redan nu? Tidigare fick man ta in pengar. Jag ska göra det här. I'll let you know hur det går.
Och det är ju inte heller så generellt, om man generaliserar, så är det ju inte heller kanske jättekapitalintensivt. För det som kostar pengar, det är ju ofta framförallt att träna såna här stora modeller. Det är klart att man behöver ju då licensiera dem och det finns andra kostnader. Men det är ju en ganska skalbar modell generellt.
Ja, det är mycket token kost.
Ja. Men det som Per-Jürgen Persson är inne på är ju då att det bara är ett fåtal av de svenska AI-bolagen som verkligen har bevisat sig, eller som han tror på kanske framåt av det man ser på marknaden nu. Han pekar ju då ut Lovable, Legora och Tandem Health. Det senare har ju Northzone också investerat i. Och han tycker ju att liksom stora delar av det svenska AI-undret i övrigt är företag som inte riktigt löser några verkliga problem, men som då ändå får mängder av kapital och höga värderingar, som sagt.
Det är en ganska ovanlig och hård dom från någon som är mitt i branschen. Mitt argument förra veckan var väl att de brukar ju ha ingen incitament att berätta sanningen för att de vill hålla sig goda med, eller hålla sig väl med alla. Det här talar ju kanske lite emot det. Han började ju som sagt med att säga att han kommer göra alla upprörda. Men du snackade ju med honom om detta. Vi gjorde ju ett stort reportage och vi pratade med alla möjliga olika personer i branschen om: tror du att det är en AI-bubbla och hur orolig för den är du i så fall? Och då var ju Per-Jörn Persson var ju en av de personer som du snackade med.
Precis, han trodde ju på en bubbla då, men lät inte så himla orolig. Vi kan lyssna på hur det lät här.
Men om du skulle sätta en siffra på det då, 1-10.
På?
Om du tror att vi befinner oss i en bubbla eller inte.
Ja, jag tror att det är 8.
Ja.
Definitivt.
Och hur orolig är du?
Så jag vet, alltså jag vet inte om jag ska kalla det orolig. Jag vill säga att that's the way it is.
That's the way it is.
That's the way it is. Han pratar ju då om en AI-bubbla i en bredare bemärkelse här. Eller frågan var ju då kopplat till kanske framförallt liksom, dels Magnificent Seven och inte liksom en lokal AI-bubbla. Det är ju det han egentligen är inne på i det här inlägget.
Ja, och där kan man ju fundera på vad, än så länge så är det ju liksom guld och gröna skogar.
Men undrar också lite så här, vad har hänt här emellan som har gjort att han inte, eller vad är det som gör att han uttalar sig om det här nu? Min fråga som dök upp efter att jag läste här, det var ju ett jätteintressant inlägg tycker jag, och precis som du var inne på, väldigt uppfriskande att höra någon inifrån branschen som går ut och liksom ändå kritisera delar av den.
Framförallt så tycker jag så här, det här handlar ju inte om så här, Stockholm är en dålig stad med dåliga bolag. För det blir överpolariserat. Det han säger är så här, det verkar som att det är lite för mycket pengar till lite för svaga bolag just nu. Och det är inte nödvändigtvis bra för ett ekosystem. För när man har sett det här historiskt, så när saker och ting kraschar så drar det också med sig.
Ja, han drar ju parallell till IT-bubblan. Som vid det här laget är liksom en lite så här uttjatad referens. Den har ju själv stått i Svenska Dagbladet många gånger också. Men det är väl precis det han är inne på. Att det kan ju få större implikationer för ekonomin.
Ja, bryr man sig om liksom ett livskraftigt ekosystem för tech, om man tycker att det är viktigt, så är ju det enda man bör göra är ju inte att hylla allting. det är inte nödvändigtvis det som leder till det starkaste ekosystemet, om det är det man har för avsikt att bygga. Och det har nog han, för det är ju hans business. Hans business är ju att investera i svenska techbolag, så han har ju väldigt mycket att vinna på att liksom Stockholms myllan, så att säga, av bolag är väldigt frodig, att det växer till sig väldigt mycket nya bolag, för då har han mycket att investera i, då kan han tjäna mer pengar. That's his business. Så det är hans jobb. Och det tyckte jag var uppfriskande på det viset att han åtminstone så här, ja, han, precis, han är ju part i målet, men han har också någonting att vinna på, att det vore kanske bättre om det här byggdes på ett mer hållbart vis och att vi slipper den här liksom enorma explosionen som skulle kunna komma, för då kommer allting bra dras med ner i gyttjan igen här, och det vore jobbigt och det tar lång tid att komma ur.
Den stora frågan som både har ställts i frågan av den breda bemärkelsen, har vi en AI-bubbla på börsen i stort, men som ju också är relevant här, vad skulle kunna utlösa en sån här krasch då? Hans teori är ju då att OpenAI och Anthropic eller andra liksom AI-bolag som tillhandahåller foundation models, alltså grund liksom AI-modellerna som ligger i botten av de här applikationsbolagens produkter och tjänster, om de kommer tvingas höja, eller tvingas, men om de höjer priserna kraftigt på sina modeller som ju licensieras ofta, så kommer många av de här AI-bolagen att slås ut. De kommer liksom inte ha råd med att betala de här kostnaderna. Det ser han som en liten, som en potentiell utlösande faktor. Det är ju en på ett sätt inte orimlig teori, men en ganska lång, i nuläget relativt lång sagt.
Ja, eller både och skulle jag säga. Jag tycker det, vi vet ju att alla de här bolagen förlorar pengar. Inte bara det slutledet, utan även de som de köper från OpenAI förlorar ju också pengar. Så det är klart att vid något tillfälle så måste man tänka sig, om det löser sig för den ena, då kanske det löser sig för den andra. Men varje privatperson och företag för den delen som använder sig av Claude Code eller använder sig av Codex från OpenAI eller något liknande, gör ju det på ett subventionerat sätt. Men vi pratar om
det är ju liksom för billigt egentligen för vad...
Ja, och det är en underbar tid liksom att leva i en riskkapitalfinansierad eller som subventionerad vardag, men vad man lär sig av det historiskt om man tittar tillbaka, den fasen går över. Vid något tillfälle så kommer folk tröttna på att subventionera den här typen av grejer och säga, nej vet du vad, det som tidigare kostade 50 spänn kommer nu kosta 200, för det var det kostade hela tiden, det var bara att jag betalade mellanskillnaden, nu tänker inte jag göra det längre. Och under tiden så tänker man, men då kanske skalan har löst det kanske har hänt andra saker.
Det kanske också finns modeller som är, som om man tänker på, vad vet jag, DeepSeek.
Ja.
Eller andra modeller som man inte, alltså du inte måste licensiera dem från de här bolagen, utan de kanske finns på öppen källkod, de kanske finns tillgängliga mycket billigare, priset på att träna dem kanske då har
precis. Det är många saker som kan hända, och för den delen, även om det är så kan man ju såklart argumentera emot det också. Vad är grunden här? Fredrik Hjelm hade ju ett mothugg där han väl höll med delvis, men tyckte inte att det här var någon anledning att sluta bygga bolag för det ungefär.
Nej, men han tyckte att Per Jürgen Persson har rätt, men att man som grundare ska strunta i det. Även om capital is piling inom vibes. Ja. Vilket beskriver läget ganska bra. Men okej, okay, om man ska försöka tänka lite, spelar det här någon roll? Om han har rätt, spelar det någon roll att vi befinner oss i så fall en lokal liksom bubbla som kommer kunna spricka? Kritikerna tycker ju kanske inte det, utan man resonerar att precis som den tidigare parallellen till IT-kraschen, att ja, men oseriösa bolag rensades ut då, tekniken fanns fortfarande kvar, och den här liksom, ja, men finns det Jevons paradox som vi varit inne på tidigare, och att seriösa bolag som klarar sig och har många som kom efter i Sverige lyckades. Alltså det är väl det som kritikerna till hans teori lyfter.
Ja, visst, det finns ju ett case att säga, det är boom and bust. Det är dess natur, the circle of life när det kommer till liksom techbolag. Jag tror att många av de här unga entreprenörerna är inte gamla nog för att se vad som hände förra gången. De minns inte det, för de var inte med, vilket är helt fair. Men det kan ta mycket längre tid att komma ur det här. Vi har inte haft ens, även alltså finanskrisen löstes ju med extraordinärt underliga grejer som ledde till långtgående effekter i ekonomin långt efteråt, för att försöka reda ut en situation som var väldigt stökig. det kan lösa sig, men man kan ha en mycket, mycket längre period av problem i en ekonomi när någonting sånt här spricker. Jag vet inte hur många av poddlyssnarna här som läst 1929 av Andrew Ross Sorkin, som pratar om den första finanskrisen. Det är ju liksom en mastodontbibel på typ 500-600 sidor som vi ändå kan rekommendera, för den beskriver vad händer när en bubbla spricker och vad händer med ekonomin efteråt. Det, när man läser den här, den är ju då från, som titeln antyder, från 1929, så kan man känna igen så mycket beteende. Varenda litet ställe du var inne på kunde du köpa aktier på. Det fanns små klubbar som hade egen information som ingen annan hade. Man kan tycka att det är helt irrelevant, det var 100 år sedan. Det är mer
mekanismerna
än man
kanske
tror.
Ändå är de samma, även om inte,
ja,
om handeln har ändrat.
Och det kan bli en öken för finansiering. Det behöver inte bli det, men det kan bli en öken för finansiering, och då kan väldigt bra bolag som egentligen är levnadskraftiga kan inte överleva, för det finns inga pengar att hämta. Mm. Och det vore liksom en katastrof om det skulle hända.
Men en annan sak som jag tycker är intressant i det här inlägget, det är ju de här tre företagen som man ändå pekar ut som de handsätter tycker har bevisat sig hittills. Då. Alltså som sagt Legora, Lovable, Tandem Health. Han baserar det på att de var tidiga in på marknaden och har liksom hittat en nisch och kunnat etablera kunder.
Mm.
Och löser då verkliga problem. Det som dels är lite som jag bara så spontant tänkte på är att det är så sjukt att vi pratar om den här branschen på ett sätt som att de här företagen har funnits i liksom 5+ år.
Mm.
10 år. Alltså, Lovable har väl inte ens lämnat in ett bokslut. För drygt ett år sedan hade de knappt lanserat. Alltså, det är också bara en bra påminnelse att göra. Alltså, att påminna sig själv om hur extremt snabbt det faktiskt har gått. Och att så här, de är inte nödvändigtvis heller säkra. Det har vi ju sett lite tecken på nu, att men vad händer om Anthropic, när de släpper nya liksom AI-verktyg för juridik, kan det bli problematiskt för Legora? Det ryktades om någon slags Lovable-dödare, som att de också skulle släppa det då, där man själv skulle kunna vibe-koda hemsidor och appar.
Nej, men det har ju väsentligt mer etablerade företag har ju slagits ut av sina egna partners innan det här. Långt innan Lovable. Sen har ju liksom Lovable och Legora har gjort någonting smart så tillvida att man har ju tagit in väldigt mycket mer pengar.
Mm.
Så att man har en större kassa, och då
de har ju livskraft relativt länge.
Ja,
om det skulle gå dåligt.
På engelska brukar man säga weather the storm. Mm. Liksom att man bara väntar ut, så att även om det skulle bli en sån här liksom finansiell atomvinter här, så kanske man får hoppas åtminstone att de har tillräckligt mycket pengar i kassan att kunna rida ut den. Åtminstone längre än vad många andra har. That's something. Och det är ju en vedertagen startup-mekanik. Ta in pengar när du inte behöver dem. För att när du behöver dem, då vet du inte vad som har hänt. När du väl behöver pengarna, så då kan omvärlden, då är det krig i Iran, eller då är det krig i Ukraina. Då kan massa andra saker som inte har med det att göra påverka, att, som folk säger, jag gillar ett bolag, men jag tycker det känns lite osäkert i omvärlden just nu. Så att när du inte behöver pengarna och folk erbjuder dem, ta dem, samla dem på hög och så har du dem for a rainy day. Det har ju de här två bolagen gjort, men det är klart, de är ju inte immuna på något vis. Det är de inte. Det är ju inget företag.
Mm. Nej, och som vi var inne på lite tidigare också, han har ju också en egen bias i det här, som man också var öppen med i en intervju med oss. Så sa han ju det, att ja, men det är klart att det här är också en marknadsföring för Northzone, för vi vill ju ha den här typen av bolag som är hållbara över tid.
Ja, och det måste vara jätteirriterande för honom.
Och att det kommer in så många amerikanska riskkapitalfonder, för det var ju också en viktig poäng då, att det slängs pengar från amerikanska riskkapitalbolagsfonder på
de här bolagen. Jag tror också, de har ju, till att börja med ska man ha, de har ju väldigt mycket mer pengar än vad de svenska fonderna har. De gör antagligen, nu gissar jag lite, men ändå fått sådana indikationer från folk i branschen, de gör en väldigt mycket slappare due diligence.
Mm.
Det går väldigt, väldigt fort.
Även LinkedIn, som han formulerade.
Ja, man brukar liksom prata om att de rör sig så snabbt. Man bara, jo, fast de gör inte samma jobb. Det säger, jag kan gå och köpa en bil jättesnabbt. Det är bara att gå in, jag tar den röda och sen åka. Fast det är inte så man köper en bil normalt heller. Man säger, kanske funderar på vilken man ska ha, vilken modell, fram och tillbaka. Sen, de gör inte samma jobb. Det går inte att jämföra tempot, för de gör inte samma sak. Och det är klart att är man ett bolag som är van att sitta i förarsätet och säga, nu får du vänta på mig. Nu ska jag gå igenom dina finanser och utvärdera lite experter fram och tillbaka. Och så kommer en amerikan, glider in liksom på ett SAS-plan från San Francisco, skriver en enorm check och är out the door 24 timmar senare. Det är klart det är irriterande.
Ja, men det är så. Skulle du vilja ha ett lån med kreditupplysning eller inte?
Ja, exakt. Så att de gör en helt annan sak. Och det har jag hört från andra riskkapitalister också. Det har förändrat scenariot. De ger ju värderingar på bolag, jättetidiga bolag, som kanske är vad en svensk riskkapitalist förväntar sig att bolaget ska vara värt om flera år. Mm. Det är liksom slutpunkten. Det är där man börjar nu. Och det gör att mycket av den svenska VC-branschen säger, vi kan inte ens delta. Det går inte. Vi kan inte ens spela med de här spelreglerna. Vi har fel valuta, vi har fel mängd, vi har fel metod, allting. Det är klart, det är jätteirriterande. Så han går ju ut och är ju störd över att amerikanerna förstör hans lokala hemmaplan här.
Mm. Ja, men det var ju också som, för att återknyta till det du sa om riskkapitalister, att när folk börjar lyssna på dem så är det något skumt på gång.
Ja,
så det är väl kanske det man får ta med sig utifrån den här debatten, att det kanske ändå är någonting som inte är riktigt som det borde vara i Silicon Valley just nu.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Vår producent är Tove Leffler. Vår kollega på redaktionen heter Henning Eklund. Vignetten skrevs av Stefan Storm och vår ansvarig utgivare är Lisa Irenius. Ljudklippen i podden kom från Yash Bardwai på X och YouTube-kanalen Palantir Vision. Vi är tillbaka på måndag igen och då svarar vi på vad grejen är med startupfabriken Y Combinator.